Så där, då säger vi återigen hej och mycket varmt välkomna till det sista av Dagens Juridikpoddens sommaravsnitt året 2022. Jag har förflyttat mig nu, Stefan, från Sverige till Côte d'Azur heter på den franska sidan och det heter väl Ligurien på den italienska sidan där jag befinner mig just nu. Det är 30 grader varmt, solen steker, det är förmiddag, jag ska snart bege mig ner till stranden. Hur är läget i höstiga Sverige?
Ja, det är just höstigt. Det är varmt på dagarna. Jag sitter under en klarblå himmel med sol som skiner. Men när solen försvinner bakom en svensk gran eller bakom horisonten som den gjorde igår kväll, då blev det omedelbart kallt. Och i morse när jag vaknade här i mitt hus i Stockholms skärgård så var det 10 grader faktiskt. Så att jag fick lägga en liten brasa. Och nu är vi någonstans mitt på dagen och då är det plötsligt varmt igen. Så att den svenska hösten börjar mena allvar snart. Och du gör nog rätt i att befinna dig på varmare breddgrader. Och inte minst Italien med dessa goda viner och den goda mat och i övrigt trevliga kultur som finns där. Så att om du hade kunnat stanna där så hade du kanske...
Då hade jag gjort det.
Så hade du gjort det, ja. Men du kommer hem till Dagens Juridiks redaktion nästa vecka.
Precis, så är det. Men du, det som händer runt omkring oss är ju... Det känns som att den här valrörelsen har taktat igång ordentligt här nu. Det är utfrågningar på löpande band, det är debatter på löpande band, det är Novusundersökningar, det är... Ja, det är val kort sagt här i Sverige, eller i Sverige där du befinner dig åtminstone. Men samtidigt har det också blossat upp en rejäl diskussion kring Finlands statsminister Sanna Marin som har figurerat på olika bilder och videos i privata festsammanhang där det har pratats om att människor eventuellt har brukat droger och det har varit lättklädda bilder inifrån någon form av statsministerresidens och hon har blivit starkt ifrågasatt och gått ut och sagt, och vilket hon också har gjort, att hon ska drogtesta sig i syfte att bevisa att hon inte brukar några droger och sådär. Och igår när vi spelade in det här så stod hon på någon presskonferens, tror jag, om jag inte missuppfattat det, och redovisade det här drogtestet och sådär och bröt väl mer eller mindre ihop och sa att det har varit en väldigt, väldigt tuff vecka den senaste veckan. Och frågan som uppstår här, Stefan, är ju liksom, har man ingen rätt till något som helst privatliv bara för att man är statsminister?
Ja, men det är klart att man har, och nu råkar Finland ha en rock'n'roll statsminister som både öppet går på den typen av tillställningar och rockfestivaler och rockkonserter, vilket ju är jättebra. Det är ju en kulturyttring som ska respekteras som vilken annan kulturyttring som helst. Och sen lever hon ett lite mer rock'n'roll-mässigt liv än kanske många regeringschefer runt om i världen gör. Och jag hörde en finsk journalist här för någon dag sedan som uttalade sig om detta och sa att det är väl i själva verket så att media har konstruerat ett antal alibin för att rättfärdiga sig att man egentligen ägnar sig åt en ganska sensationslysten journalistik här när det gäller de här filmerna man har kommit över, för att man vet att det är, citat, bra journalistik i den mer säljande meningen, va? Man har konstruerat frågor om en människa som dansar på det sättet och festar på det sättet verkligen är kapabel att leda landet och vad hon egentligen i tjänst och vad skulle hänt om något allvarligt hade inträffat och så vidare. Och det är klart att de filmer som jag har sett är rock and roll, men jag kan säga att jag har nog varit på liknande fester själv åtminstone i den åldern, va? Och som hon är i, och jag... Det syns väl att de inte är purnyktra, men något tecken på att de skulle använda starkare saker än alkohol tycker jag inte alls att man kan skönja. Så att jag tycker att också att det här är överdrivet. Vi pratar om det här och nu ur ett något annat perspektiv. Jag förstår de journalistiska mekanismerna. Jag förstår människors nyfikenhet på en person som Sanna Marin och som statsminister. Men jag vet inte. Samtidigt så är det så att som statsminister får man finna sig i en ganska närgående granskning, men någonstans går en gräns, och frågan är bara, var går den gränsen?
Ja, men någonstans är det ju också så här att vi har ju sett det senaste året, jag menar Partygate i Storbritannien med Boris Johnson i spetsen, och vi har ju naturligtvis haft även Donald Trump när det gäller andra typer av händelser, inga sådana här party, men det har ju varit full on galenskap på många sätt när det gäller honom. Men en fråga man kan ställa sig är ju, behandlar Sanna Marin något annorlunda här för att hon är kvinna? Boris Johnson är det ju många som liksom har skrattat lite åt, och han har blivit lite tokpelle så där liksom kring Partygate, och hela hans persona är ju, har ju blev ju lite så lustifierad på något sätt. Men jag undrar om inte Sanna Marin har fått det ännu lite tuffare på det sättet, att man verkligen har ifrågasatt hennes, så att säga, om hon skulle vara kapabel att kunna leda det finska landet.
Ja, alltså det är man väl även om man festar. Frågan är om hon var det när hon festade, men det var kanske inte meningen heller. Skulle något inträffat då kanske inte hon hade gått in i den position som man ska göra som statsminister under de timmarna. Det vill säga, en statsminister kan väl inte hålla sig helt nykter och på alla sätt och vis uppträda korrekt i sitt privatliv utifrån vad den PK-maffia som många gånger utgörs utav massmedia och andra sensationslyssna och kanske politiska motståndare faktiskt anser. Ja, visst, än en gång, som statsminister får man finna sig och granskas väldigt mycket närmare, även när det gäller frågor om av typen omdömen och så, än andra människor. Och det är klart att finns det en koppling till residens som i sig är kopplat till just sin tjänst och så vidare, så kanske den gränsen förflyttas ytterligare. Men att så att säga, så statsminister inte får under sin mandatperiod överhuvudtaget fästa, det tycker jag är hyckleri att säga. Jag tror i och för sig inte vi skulle få se några liknande bilder på Magdalena Andersson, men jag vet inget om hennes privatliv, men jag tror inte att hon är någon som sitter hemma och bara spelar schack med sin man och i övrigt tar det lugnt faktiskt, utan det finns säkert en och annan tillställning som även vår statsminister går på eller anordnar själv som man kanske inte ska ha filmat på det här sättet.
Nej, men jag tänker bara generellt sett, om man som liksom verksam inom media eller journalist eller reporter och så här, man kanske det kan vara sunt ibland att ifrågasätta lite liksom hur dramaturgin ser ut, om det skiljer sig beroende på om det är en kvinnlig eller manlig statschef. Och jag får ibland känslan av att det är lite lättare att göra någon till en knasboll som Boris Johnson i jämförelse med Sanna Marin. Och jag tror att om man tittar tillbaka på det här så är det inte omöjligt att man kan göra den analysen, att manliga statschefer på något sätt beskrivs på ett annat sätt medialt än vad en kvinnlig statschef gör. Men man kanske inte ska dra sådana slutsatser heller, men jag kommer åtminstone till slutsatsen att jag har full förståelse när man ser det här för politiker som är väldigt tråkiga. För jag menar, om det här är alternativet, om alternativet är att man ska försöka ha roligt några gånger om året och så blir det så här, och så kan man istället tänka att ja, men jag ska inte göra någonting, jag får bita ihop de här åren som jag är statschef eller minister eller allmänt uppmärksammad politiker så att det inte blir några skandaler, då hade jag nog valt alternativ två ändå.
Ja, alltså det finns ju något ganska hycklande i det här. Jag vet inte om det är faktiskt en nordisk kontext eller om det är en extraordinär svensk kontext, men allt som har med det här med alkohol och drickande att göra är ju så dubbelbottnat i Sverige, och så fort det kommer fram att man har druckit vin eller hemska tanken nubbe i samband med någon tillställning som är offentlig eller bekostad av offentliga medel till och med, så är det i sig en grund för att skapa journalistik kring. Och jag vet inte, det kanske vore bättre väg att gå att vi hade en mer avslappnad diskussion kring de här grejerna. Jag håller med dig om att jag tror att Sanna Marin i någon mening, för att hon är kvinna och för att hon är ung kvinna, exponeras hårdare i detta. Därför att det är också ovanligare med en ung kvinna som regeringschef, om vi nu ska vara helt korrekt. Hon är inte statschef, för de har faktiskt en president i Finland. Men som regeringschef, va? Så att jag vet inte. Jag känner jag tycker att det har blivit mycket stark överdriven rapportering kring det här. Och att hon är ledsen för det förstår jag. Samtidigt så finns det uppgifter om att det till och med har stärkt hennes politiska ställning i vissa politiska kretsar i Finland, för att det visar att hon är människa, och det är ju någonting som politiker med stor framgång faktiskt inte kan använda sig av, utan bör visa upp att de är inte avskilda ifrån sina väljare. Och det får man ju säga att så här festar. De filmer jag har sett visar på en fest som säkert förekommer på många ställen bland människor i den åldern. Låter jag som en gammal gubbe, och det är jag också.
Om vi släpper den finska politiken idag och rakt över på den svenska valrörelsen, så har vi i veckan fått presenterat för oss en Novus-undersökning som Polisförbundet har beställt, där deras medlemmar har fått svar på vilka politiska förslag som de anser är nödvändiga och inte nödvändiga för att trycka tillbaka brottsligheten. Och om man läser en artikel från Aftonbladet här, så har de listat de fyra förslagen som anses viktigast, och samtliga dessa handlar då om dömda brottslingar måste bort från gatorna under längre tid än vad som sker idag. Och då tycker 73% av de som har svarat på den här undersökningen att man borde ta bort mängdrabatten så att längre straff utdöms vid flerfaldig brottslighet. 66% vill avskaffa automatisk frigivning efter 2/3 av straffet. 64% vill avskaffa ungdomsrabatten för de som har fyllt 18, och 64% vill utöka utvisningen av utländska medborgare som dömts för brott. Så långt kan man väl säga, Stefan, det är ingenting som förvånar, inte mig åtminstone, jag tror inte dig heller, att poliserna är repressiva och vill att de personer som man jagar med alla möjliga medel ska dömas till straff som man anser proportionerliga i förhållande till de brotten man har begått. Men även om kanske inte du och jag håller med om alla de här, så tycker jag nog ändå att det här är en väldigt intressant och viktig undersökning. För någonstans är det ju så att polisers, de är ju väldigt nära, de har ju kontakt med brottslingar, de utreder brott och sådär. Och vad de tycker, det spelar ju trots allt ganska stor roll, kan jag tycka.
Ja, alltså samtidigt så är det intressant, därför att det som du säger, poliser är de som har den absolut största närkontakten med kriminaliteten. Det innebär inte att de per automatik är de som är bäst på att avgöra vad som behöver göras, eller ännu mindre på att, så att säga, fatta någon form av underbyggda, kriminologiskt sett underbyggda rättspolitiska beslut.
Men de är ett bra lackmuspapper, tror jag, för vilken känsla väldigt många andra medborgare har av den brottslighet som vi har för tillfället, oavsett om det är nu eller om det var för 4 år sedan, eller 8 år sedan, eller 10 år sedan, så tror jag att de är ett ganska bra lackmuspapper för den allmänna känslan av hur läget ligger, så att säga.
Det tror jag stämmer jättebra. Dessutom så de här fyra punkterna du själv räknade upp, som ligger då högst upp i på den önskelista inom rättspolitiken som polisen har, den stämmer ju väl överens med inte bara vad de politiska partierna basunerar ut nu inför valet och lovar guld och gröna skogar kring, utan också kring de uppfattningar som florerar i då väljarskaran, i valmanskåren i Sverige. Så att den fråga som vi har pratat om 1000 gånger i den här podden, nämligen den så kallade mängdrabatten, att den ska tas bort, det är någonting som har kommit som en blixt från klar himmel för många bara de senaste åren. Vi har pratat om det här vid något tillfälle där jag berättade att jag själv, i samband med att jag framförde det här i någon intervju i media om att vi har den här mängdrabatten, faktiskt fick mejl ifrån ett antal människor som påstod att jag ljög och påstod att det var fullständigt orimligt, att det är klart att man inte kunde få mängdrabatt på våldtäkt i Sverige, att man till slut kunde få en eller flera våldtäkt inom citationstecken på köpet. Så att just den frågan är någonting som jag tror har seglat upp i folks medvetande, ja, det senaste decenniet, va? Att vi faktiskt har en mängdrabatt, att vi inte har ett kumulativt system där man lägger ihop straffvärdet utav samtliga brott man döms för, utan att man faktiskt får en avsevärd och rejäl mängdrabatt i Sverige. Och det här är ju folk upprörda över, i varje fall utifrån det system vi har idag. Den automatiska frigivningen efter 2/3 av straffet, ja, det är många som ifrågasätter den också. Det är trots allt någonting som finns i princip i större delen av världen, någon form av incitament för att få bli frigiven. Så att där är inte Sverige unika i vår politik. Att man vill avskaffa ungdomsrabatten, det är ju till viss del redan gjort. Och när det gäller utvisning av utländska medborgare som döms för brott, att det är 64% av poliserna som vill det, så tror jag att det inte bara stämmer överens med vad de politiska partierna vill i stort, utan också vad svenska medborgare och väljare i stort vill. Dessutom är det så att den lagstiftning vi har idag är rätt långtgående när det gäller att kunna utvisa och döma till utvisning av medborgare. Sen är det en annan sak att det kan vara svårt att verkställa det i vissa sammanhang. Så att det är inte så där jättekontroversiellt, tror jag, det som poliserna tycker här. Men de har ju en annan kunskap och framförallt erfarenhet av det här än vad så att säga, citat, vanliga människor har.
Ja, och nu ska man väl säga också att om jag inte minns helt fel så skärptes ju lagstiftningen när det gäller utvisning på grund av brott här den 1 augusti ganska rejält, och man ändrar ganska mycket, så att det finns nu, det blir mycket lättare att utvisa personer. Jag vet inte när den här Novus-undersökningen är beställd, den kanske är beställd innan, och alla som svarar kanske inte riktigt känner till exakt vilka lagändringar som sker hela tiden, för det ändras ju ganska mycket. Men det som är intressant med det här är också att det tycks ju vara väldigt samstämmig bild som lämnas av de poliser som har svarat på den här undersökningen. Jag menar, det är 73% som vill ta bort mängdrabatten, det är 66% som vill avskaffa frigivningen, det är 64% som vill avskaffa ungdomsrabatten. Så det tycks ju finnas en väldigt stor och stark enighet inom poliskåren när det gäller frågan om vilka åtgärder som behövs för att liksom dra åt tumskruvarna mot brottslingarna. Det som är intressant är ju, nu vet jag inte hur frågorna är ställda här, men det är ju liksom väldigt få som tycks peka på några andra åtgärder än just skärpta straff. Det tycks ju vara helt uppenbart att alla poliser som har svarat nästan på den här undersökningen tycker att det är det som är den enda lösningen.
Ja, och om man så att säga tittar i den andra änden av listan där, så kan man säga att en del förslag som har kommit i den här hetluften är inte alls särskilt populära bland poliserna. Till exempel kunna komplettera fullt utbildade poliser med poliser som har kortare utbildning. Det kanske inte var så konstigt att poliserna inte vill ha ett B-lag, va? Men ett förslag som till exempel att poliser skulle få bära sitt tjänstevapen på ledig tid. Ja, men det är bara 9% som tycker det var ett bra förslag, va? När det gäller visitationszoner som har varit så oerhört omdiskuterat, så är det bara 17% av poliserna som tycker att det är ett förslag som de skulle vilja ha högt upp på listan. Sen finns det även sänk straffmyndighetsåldern i 22%. Sen finns det en del mitt i här som är lite intressant, att man pratar om att höja statsbidraget för anställning av fler socialsekreterare. Ja, det har engagerat 27% av poliserna. Så det finns liksom lite annat av som vi kallar det för avfällningar här, sånt som inte är direkt polisiärt utan mer utifrån ett större statsperspektiv kanske.
Ja, och jag tycker också att det är intressant att det är knappt hälften av de svarande som tycker att man ska införa ett system med anonyma vittnen, och det kan man koppla till den utfrågning som hölls i SVT häromdagen av Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, där han ju sa att han absolut inte delade justitierådet Stefan Johanssons uppfattning om det här med anonyma vittnen, och att det är någonting som sannolikt inte skulle fungera och sannolikt inte kunna användas i särskilt många sammanhang om man jämför då och tittar på andra länder som har det här systemet. Utan jag fick uppfattningen av att om Moderaterna skulle hamna i regeringsställning så är det här en mycket prioriterad fråga för en kommande justitieminister, och det här är någonting som man verkligen kommer försöka driva igenom. Och då är det intressant att se att knappt hälften av alla poliser tycker att det här är någonting som man verkligen borde driva igenom.
Ja, 41%. Därför att möjligtvis har de en något större insikt i vad det här skulle kunna leda till än vad då, så att säga, vanliga människor har, eller rättare sagt, de har en insikt i att det kanske inte skulle kunna användas i så många sammanhang som det ibland görs gällande i den politiska debatten. Och det är ju det som justitierådet Stefan Johansson också slår fast i sin utredning, där han avstyrker lagstiftning om anonyma vittnen, att det kommer kunna användas i extremt få sammanhang, och när det används så kommer det ha ett betydligt lägre bevisvärde än vad som man inledningsvis åtminstone kan tro. Och det senare bygger i sin tur på sånt som Europadomstolen för mänskliga rättigheter har slagit fast, och så att vi får ha hemliga anonyma vittnen, men att de inte kan tillmätas en så starkt bevisvärde som om de hade vittnat under ed. Och då tappar vi en del beviskraft onekligen överhuvudtaget. Men framförallt så är det väldigt många som i så fall kommer invagga sin falsk tro om att man alltid ska få vittna anonymt. Och det är då inte någons avsikt, utan det är ett undantag. Ja, men detta är intressant därför att poliser tycker det, och i mindre omfattning uppenbarligen många av våra politiker gör. Anonyma, 41% var det. Så ser jag här i listan att det är av polisen
Ja, men precis. Som säger. Ja. Men, och jag tycker liksom det finns andra saker här som jag också reagerar på, som jag blir glad när jag ser att det är bara 28% av poliserna som tycker att de ska få ges rätten till brottsprovokation exempelvis, eller att det är bara 24% som tycker att det är viktigt att införa ett system med kronvittnen. Och det tycks ju ändå finnas någon form av, antingen så är det ju precis som du var inne på där, att man är så nära kopplad till rättsväsendet att man känner till svårigheterna med att införa den här typen av lagändringar. Eller så är det ett starkt rättspatos och liksom ett integritetsvurmande, sånt som du och jag gillar. Jag vet inte, men det är ändå lite förvånad, alltså, att det är knappt en tredjedel som tycker att man skulle få rätt till brottsprovokation. För jag kan ha full respekt för att det är någonting som man gärna, ett verktyg som man gärna skulle vilja ha som polis.
Alltså, poliser har ju oftast, med din förutsättning naturligtvis, men i det avseendet kan jag verkligen berömma de flesta poliserna, att de har ju i grund och botten en ganska stark rättskänsla. Den är många gånger ganska kategorisk också. Det är lite sådär riddaren mot draken för att rädda prinsessan. Och det tycker jag ska vara bra när poliser är ute, att de har den uppfattningen. Däremot så är det inte alltid så att de kanske har en väl avvägd uppfattning när det gäller frågan om effektivitet kontra rättssäkerhet eller kontra integritet och så. Men jag håller med, jag tycker också att det finns vissa delar här som stäver till stark eftertanke om att det har skett någon form av skifte inom polisgenerationerna här, att man faktiskt ser lite mer nyktert på de här frågorna och inte bara skriker efter mer och mer hela tiden i repressiv mening. Jag menar, bara en sån sak som att det är trots allt i det avseendet 61% som tycker att fler poliser är en av de viktigare frågorna. Alltså 61% av poliserna tycker att det behövs fler poliser som en prioriterad fråga. Och det är ju sig intressant. Alltså att 4 av 10 poliser tycker inte att det behövs fler poliser, och det är ändå en av de frågorna som lyfts allra högst upp i den politiska debatten när det gäller just brottsbekämpning och så vidare. Så att, ja. Nej, vi ska ha respekt för de här polisernas uppfattningar. De sitter nära verkligheten och har en naturligtvis större erfarenhet än inte minst politikerna av vad det egentligen som behövs. Samtidigt så är det i det sammanhanget så att det är på sin plats att höja ett litet varningens finger, därför att ibland kan man se journalister som tar poliser som sanningsvittnen för hur det egentligen är, och inte bara hur det egentligen är och ser ut ute på gatorna, för det kanske poliser kan svara på, men även när det gäller mer, ska vi kalla det för strategiska eller kriminologiska, rättspolitiska frågor som poliser ibland får en mikrofon under näsan och ska svara på, fast de inte egentligen är kapabla att göra det. För poliser har aldrig haft särskilt god kontroll över, inte ens sin egen statistik ska jag säga. Polisen och siffror är inte en jättebra kombination, och har i vårt fall inte varit det tidigare.
Om vi lämnar politiken här nu då och rör oss vidare, eller rättare sagt, vi lämnar den brottsligheten som oftast diskuteras när det gäller brott och straff i Sverige, nämligen den grova kriminaliteten, gängbrottsligheten, och så går vi över till en brottslighet som man kanske inte pratar så mycket om men som kostar staten väldigt mycket pengar, nämligen personer som tar emot exempelvis sjukpenning i flera år som man inte har rätt till och sen tvingas betala tillbaka miljontals kronor. Det här är någonting som vi ganska ofta skriver om på Dagens Juridik, och våra kollegor där skrev i veckan om en kvinna som tog emot sjukpenning under 5 år och nu krävs på 1 miljon kronor. Och vi snackade lite kort innan vi tryckte på inspelningsknappen här, och då sa du till mig så här att det är många som inte känner till det här, att man kan ju faktiskt förlora både hus och hem och allt möjligt på grund av att man inte har råd att betala de här skulderna som man får till Försäkringskassan och då indirekt staten när man har tagit emot exempelvis sjukpeng som man inte har rätt till. Visst är det här en ganska vanlig typ av brottslighet? Man får ändå kalla det för brottslighet, för det är ju ett brott så att säga, att ta emot pengar man inte har rätt till.
Ja, det är klart, och vi har ju fått en extremt både hårdare lagstiftning men också ska vi kalla det för då, utredande verksamhet och kontrollverksamhet, så heter det, när det gäller då bidragsbrott. Men det här behöver ju inte handla om brottslighet i sig, även om det är i princip, som du säger, det är ju kriminellt och straffbelagt att uppbära bidrag utan att vara berättigad till det. Utan det här har ju en ren... Alltså det finns en ren förvaltningsrättslig och civilrättslig närmast sida utav det här som då, precis som du säger, kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Och det här har ju en historia som, jag menar, jag minns inför riksdagsvalet år 2002 så sa dåvarande KD-ledaren Alf Svensson i en bisats i samband med en debatt, partiledardebatt, att han trodde att det fanns människor som överutnyttjade och missbrukade det svenska välfärdssystemet. Och det här är alltså 20 år sedan exakt, va? Och han fick så mycket skit för detta, därför att det var någonting som man i Sverige inte alls trodde, att medborgarna missbrukade det här systemet med de fina bidrag som vi har i Sverige, i våra transfereringssystem. Sen har ju det här då som bekant kommit att bli allmängods i diskussionerna, och inte minst de politiska diskussionerna, där vi då båda skärpt straffen och kontrollmekanismerna för bidragsbrott. Men även på myndigheterna så har man sedan dess allt hårdare börjat kontrollera och se till så att människor ska betala tillbaka bidrag som de felaktigt har fått. Jag minns ett fall som jag följde för ett antal år sedan själv. Det handlade om en kvinna som då också hade varit sjukskriven till följd av någon form av utmattningsdepression i flera år. Sen avslöjades att hon under den perioden hade studerat heltid vid universitetet och då på det sättet visat att hon hade full arbetsförmåga. Och det här kunde hon inte själv begripa, för hon sa: jag kan inte arbeta, men jag tänkte att under sjukskrivningen möjligtvis skulle kunna förkovra mig så jag kunde byta arbete och yrke. Men då kommer den här frågan upp i ljuset som kanske inte många egentligen tänker på, att själva grunden för sjukskrivning, det är inte att man ska vara sjuk nödvändigtvis, utan det är att du inte har en arbetsförmåga. Och har du arbetsförmåga, även om du har en diagnos, så ska du arbeta. Och det bästa beviset för att en människa har arbetsförmåga, det är ju naturligtvis att personen fråga arbetar, eller som i det här fallet studerar, därför att studier på heltid anses vara arbete i en arbetsförmågemässig mening, så att säga. Och att hon då skulle få betala tillbaka, i det fallet handlade det om flera miljoner, vill jag minnas, det var för henne helt främmande. Men det är nog viktigt att vanliga människor förstår det här, därför att man kan få det som en retroaktiv ackumulerad pengachock som ska betalas tillbaka om det visar sig att man i efterhand har gjort någonting som inte är korrekt. Alltså.
Men det finns ju flera aspekter här, och man kan ju se det på lite olika sätt. Dels så har vi ju, som vi har sett de senaste åren, alltså gigantiska rättsprocesser som handlar om sådana här assistansersättning exempelvis, där man på flera håll har sett att ja, men det här är ju ren och skär organiserad brottslighet som är extremt förslagen, där man har liksom vissa typer av upplägg som gör att människor kan få ut stora assistansersättningar som man inte har rätt till. Det finns ju exempel på personer som har fejkat svåra sjukdomar för att kunna uppbära den här typen av assistansersättning och liknande, vilket i sin tur leder till att lagstiftningen stramas åt och kanske i sin tur drabbar människor som verkligen är i behov av assistans och någon som kan få assistansersättning för att utföra den här assistansen, vilket är fruktansvärt, tycker jag. Sen har vi också, när vi tittar på exempelvis det här då med sjukpenning och sådär, att det finns säkert människor här som skarvar lite och vill ha lite extra betalt och kanske inte är riktigt förtjänt av all den sjukpenningen man får. Men det finns ju också en aspekt att när lagstiftningen dras åt, den här lagstiftningen är ju ganska komplicerad, alltså förvaltningsrättsligt kan man ju se när man läser domar av det här slaget och sådär, det är inte helt enkelt. Och då uppstår ju nästa problem, nämligen frågan: hur juridiskt kunnig måste man vara som privatperson för att kunna ta emot sjukpenning och annat utan att hela tiden behöva gå runt och oroa sig för att man ska få ett återkrav på flera miljoner kronor?
Nej, men alltså det är naturligtvis så att det är viktigt att den här så kallade transparensen och tydligheten i den här lagstiftningen är tydligare och klarare än kanske i de flesta andra typer av lagstiftning, eftersom det berör så väldigt, väldigt många människor. Samtidigt har man en skyldighet att inte bara känna till de lagar som gäller, även om de är komplicerade, vilket de många gånger är, utan också när man så att säga, själv går in och hämtar i det här fallet andra människors pengar, det vill säga bidragspengar från staten, att det finns ett regelverk, och då är det väl minsta man kan begära möjligtvis att man sätter sig in i grundkriterierna för det. Och ett
jo, men alla kanske inte kan det. Alltså, jag menar, det tycker jag man hör hela tiden, att människor pratar om hur svårt det kan vara med liksom bara en sån här enkel sak som vård av sjukt barn, liksom hur det ska anmälas, eller att man är sjukskrivningar till Försäkringskassan, och det är liksom blanketter hit och dit, och det är regler hit och dit, och det är inte halvdag, det är inte heldag, och liksom tänk om man kommer till Sverige, man kanske har lite knepigt med det svenska språket, eller man är född i Sverige och har aldrig liksom kommit i kontakt med någon form av juridik, och så ska man skriva under massa papper, och det är väl inte så att man per definition får någon form av juridiskt ombud som hjälp när man ska göra såna här saker, utan det här tvingas man ju då förstå själv. Jag tycker det är ju, det är inte så enkelt liksom.
Nej, alltså nej, alltså så jäkla juridifierad har världen faktiskt inte blivit, tack och lov, att vi behöver ha juridiska ombud för att använda våra vanliga välfärdssystem som...
Säg inte det.
Nej, alltså...
Juristerna slår vakt om sin position i det här samhället, och det gäller även politikerna så att säga.
Ja, samtidigt så är det så att vi har en förträfflig i det sammanhanget bestämmelse i förvaltningslagen som ger våra myndigheter en ovillkorlig skyldighet att faktiskt förklara för medborgare som frågar om vad som gäller, och ge den typen av förklaringar som du nu beskriver, nämligen hur ska jag göra, är det halvdag, är det heldag, vad händer om jag behöver vabba fast jag samtidigt själv är sjukskriven, kan jag uppbära dubbla former av ersättningar för det och så vidare. Jag förstår att sånt på marginalen rent praktiskt kan vara knepigt för människor. Det är den ena änden av det här. Den andra änden är det som du själv beskrev tidigare, nämligen en mycket grov organiserad brottslighet som vi har satt i system att mjölka systemet på miljarder i till exempel assistansersättningar, det som vi har sett så mycket om. Däremellan ligger då en gråskala som är väldigt, väldigt svart åt ena hållet och blir allt mindre grå åt andra hållet, där ett så att säga, misstag i sig att det var en halv dag som gällde fast man kanske fick för en dag möjligtvis i slarv, och det brukar ju inte heller beivras. Men däremot sånt här är ju inte, jag menar, människor som arbetar och samtidigt uppbär sjukpenning, det är ju inte juridik, det är ju sunt förnuft att kunna förstå det, och där behöver man inte prata om juridifiering när det gäller en sån sak, utan det handlar om sunt förnuft och om moral, om man måste som vanlig människa tycka, är det rimligt att jag arbetar och samtidigt är sjukskriven till exempel. Det behöver man inte vara docent i offentlig rätt för att begripa.
Visst är det så, men jag tror att det är ju väldigt tråkigt för människor som begår ett misstag och hamnar i den här situationen och som samtidigt så att säga klumpas ihop med människor som begår organiserad brottslighet i form av väldigt förslagna assistansbedrägerier. Det är ju samma sak som människor som råkar lämna in sin årsredovisning för sent och döms för bokföringsbrott som klassificeras som rena ekobrottslingar, som liksom som om man vore delaktig i någon form av trust och härv eller någonting. Det kan ju finnas ibland skäl att påpeka att bara för att man har gjort fel med sin sjukpenning så behöver det inte ha varit en förslagen brottslig gärning, utan det kan också vara ett misstag.
Absolut. Och den moral som vi pratar om här, den har faktiskt i ett antal tillfällen satts ner på pränt från myndigheternas sida. Och jag vet, jag pratade själv, nu är det ett antal år sedan, men jag pratade det själv med en person som var utredningschef på Försäkringskassan när det gällde just sådana här frågor. De har ju en egen sektion där, eller enhet till och med, som utreder fall där det kommer in anonyma tips om att människor som är sjukskrivna arbetar och så vidare. Och han sa till mig att en tumregel var så här, att i Sverige kunde man tolerera att människor möjligtvis uppbar bidrag lite felaktigt och lättvindigt utan att kanske då anmäla att de inte var så sjuka som de möjligtvis fick ersättning för. Men den moraliska svenska folksjälen sa däremot ifrån och började tipsa då Försäkringskassan anonymt när det samtidigt visade sig att personen som uppbar bidrag ägnade sig åt någon form av svartarbete. Och han tog något exempel med någon där som någon byggnadssnickare som hade varit sjukskriven eller till och med förtidspensionerad under en längre period och samtidigt livnärde sig på att bygga svarta friggebodar åt alla i grannskapet och deras bekanta. Och där någonstans så går liksom den moraliska gränsen för när svenska folksjälen säger nej, det här är inte okej. Och då tipsar man anonymt, och om det här tipset är utredningsbart så kollar man det också ifrån Försäkringskassans sida så långt det är möjligt. Och det är ofta där som den här typen av ärenden uppdagas, och ofta som en blixt från klar himmel för dem som då i flera år kanske har gått och haft lite extra knäck där trots att de är sjukskrivna, och så smäller det till i deras privatekonomi ganska rejält när man får ett återbetalningskrav då på en ackumulerad retroaktiv bidragsersättning som har varit fel.
Det är intressant det du säger här nu. Vi pratar om en så att säga, utredningsavdelning, kanske en underrättelsetjänst på Försäkringskassan som inte är helt olik polisens arbete, bara att man fokuserar på en enda sak. I veckan här så har vår kollega Sara Johansson skrivit en rewrite på en artikel från Dagens Industri där man då bekräftar att finanspolisens nuvarande chef Niklas Lund ska lämna sin tjänst för att få ett toppjobb inom SE-banken. Och han ska då tillsammans med en analyschef från Nordea bygga upp en ny underrättelseavdelning inom SCB. Och som sagt, ibland refererar vi till att vi pratar lite innan vi trycker på inspelningsknappen och sådär. Och det här var ett ämne som jag kände att du brann ganska mycket för. Och det är väl så att det är inte helt oproblematiskt det här att man liksom som nuvarande chef från finanspolisen, man arbetar mycket mot och med storbankerna och andra banker också för den delen när det gäller exempelvis penningtvätt och det finns rapporteringsskyldighet och olika system och sådär, att man går från en sån position till en av bankerna och plötsligt ska bli någon form av underrättelsechef hos en privat aktör.
Ja, alltså, ja, till att börja med så är det naturligtvis intressant det som Niklas Lund själv säger i intervju med Dagens Industri beträffande sitt karriärbyte här, att han är fortfarande även efter tjänsten så avslutande bunden av den sekretess som man har där och så vidare. Men det intressanta tycker jag är mer principiellt med att den här typen av verksamheter hamnar inom till exempel banksektorn, därför att man har utredningar och juridiska avdelningar och säkerhetsavdelningar, det har alla företag i alla tider haft. Nu är just finansbranschen en ganska speciell sektor därför att man har pålagor från både lagstiftare och Finansinspektionen på att kontrollera allt från kreditvärdigheter till misstänkta penningtvättstransaktioner och anmäla det till just finanspolisen bland annat och så vidare. Men det jag blir kritisk till eller kan förhålla mig kritisk till i de här sammanhangen, det är inte att man gör säkerhetsfrämjande åtgärder eller bygger upp enheter som så att säga, ser till så att lagar och förordningar faktiskt följs, utan det är att det går så långt så att det börjar bli just regelrätta metapolisiära verksamheter. Och då ställer man sig frågan, hur förhåller sig det här till frågor som ja, GDPR och en hel del andra, både lagar och övriga bestämmelser som rör till exempel integritet. När myndigheterna gör den här typen av kontroller, vare sig det är finanspolisen, säkerhetspolisen för den delen också, eller vanliga öppna polisen, så och eller Skatteverket, Försäkringskassan och vad det nu må vara som vi pratade om alldeles nyss, då omgärdas det här ändå till ett visst regelverk och begränsningar i hur långt man får gå, om man ska använda en proportionalitetsbedömningsprincip i de här sammanhangen och så vidare. Om privata aktörer börjar agera allt för långt i de här sammanhangen så riskerar man då en naturligtvis helt annan typ utav resultat. Och då är frågan, vad gör man med resultatet? Vad gör man med det? Den fakta som kommer fram här, registrerar man den? Hur länge sparar man den? Och vem delar man den med? Och framförallt, vad får den ligga till grund för när det gäller då verksamheter och bedömningar om till exempel kreditvärdighet och så vidare? Det är inte alls okomplicerat, allra minst i förhållande till den GDPR-lagstiftning vi har nu, hur de här uppgifterna får hanteras, spridas, användas och framförallt när de inte får hanteras, spridas, användas och till och med ska förstöras omedelbart om de ens skulle få tas fram. Det tycker jag är spännande. Och det här är sannolikt inte bara bankerna, ska jag säga, det här handlar om. Och vi har ingen som helst indikationer på att just SCB gör någonting olagligt i det här. Jag tycker bara frågan är principiellt intressant. Men jag vet att du själv har nyligen träffat människor inom säkerhetsbranschen som gör den här typen av arbeten på konsultbasis, som du berättade för mig. Eller hur, Ville?
Ja, precis. Och det verkar ju finnas liksom en väldigt stor marknad, det har vi pratat om tidigare, när det gäller liksom, den privata säkerhetssektorn. Men en annan fråga som bara dök upp i mitt huvud nu när du satt och pratade här, det är ju liksom att SCB känner ett behov av att behöva upprätta en sån här underrättelseavdelning. Är det liksom ett underkännande av finanspolisens arbete, och ändå så då vill man rekrytera chefen för finanspolisen till sin egen underrättelseavdelning? Eller hur ska man ens tolka SCBs beslut att upprätta den här typen av avdelning? För någonstans är det så, de måste ju uppleva att vi får inte tillräcklig hjälp. Alltså det måste vara någonting som de saknar, som de känner att de är i behov av, och antagligen så är väl det någonting som man saknar från finanspolisens sida då.
Ja, men alltså det är just det, och då är frågan, vad är det då, den vill man bli av med, den ska säga, det regelverk, det ramverk som finns för hur uppgifterna hos finanspolisen kan och får användas. Det vill säga, vill man kunna använda den här informationen på ett betydligt mer friare sätt? Ytterst handlar det naturligtvis om att banken och familjen Wallenberg, som äger SCB, den största delen, ska kunna tjäna pengar på det här. Och det behöver inte vara fel. Tvärtom, det är vad banker ska göra. Men till vilket pris, och vad är det man ska använda informationen till? Varför bygger man upp en egen underrättelseenhet överlag? Och det är det jag menar. Är så länge det ligger inom en myndighetsförsorg, och jag är ju som bekant inte någon stor anhängare alltid av att myndigheter är Guds goda gåva till mänskligheten, men då finns det ändå någon form av kontroll på det. Och när det gäller till exempel finanspolisens verksamhet, så kan den till viss del kan det jämföras med till exempel orosanmälningar som görs till socialtjänsten avseende barn, va? Det vill säga, anmälningarna som görs behöver inte alls uppnå någon nivå för att det ska finnas en skälig misstanke om ett brott eller så, utan det ska lämnas vissa uppgifter till finanspolisen precis som till socialtjänsten i samband med orosanmälningarna. Och om det då visas inte alls vara något brottsligt, då går man vidare i livet och sen händer ingenting med den saken. Men vad händer om den typen av information då, så att säga, i en underrättelsetjänst som är privat driven lagras och hanteras inom en verksamhet där man till exempel ska göra kreditprövningar eller medverka i en typ av stora affärer där man sitter med underhandsinformation om människor som i och för sig inte kanske är juridiskt bevisad eller ens i vardagligt tal bevisad, men som ändå stämmer till eftertanke eftersom man tycker att det är så att principen om ingen rök utan eld gäller även här, så vi ska nog vara försiktiga med den och den bankkunden eller den motspelaren eller affärsmannen, vad det nu må vara. Jag vet inte, nu tänker inte jag sitta och misstänka göra just i det här fallet SCB, utan det är på ett rent principiellt plan jag tycker att den här frågan bör lyftas.
Samtidigt så kan man ju ha viss förståelse för att bankerna också har en del problem att ta tag i. Jag menar, vi har ju nyligen sett den här domen som kom från Högsta domstolen när det gällde bedrägerier, där människor nu ska kunna ha rätt att få tillbaka rätt stora delar av de pengarna som man har blivit blåsta på, om man så att säga har agerat på ett visst sätt som gör att man liksom inte helt har lagt sig platt inför den här bedragaren och sådär. Det kanske inte bara handlar om penningtvätt och så på det sättet. Det kanske är att man vill strama åt för bedragarna och så att säga gynna sina egna kunder på det sättet, att man ska lättare kunna komma åt bedragare och sådär. Då kan man väl tycka att det är väl behjärtansvärt från deras sida att man vill bygga upp en underrättelseavdelning som ska jobba mot det. Men jag har bara lite svårt att se vad det är för typ av information som man ska arbeta med på den här underrättelseavdelningen som man inte kan få redan idag från finanspolisen. Och här har vi väl ett intervjuuppslag kanske till Sara Johansson. Det är väl inte så dumt att ringa till SCB och fråga vad de egentligen ska göra på den här underrättelseavdelningen.
Alltså det här är jätteintressant just av den anledningen att vi inte riktigt vet vad syftet med detta är. Men utifrån vad jag sa tidigare också, om det finns några, så att säga, det behöver inte finnas några uttalade underliggande syften, men det kan komma att bli bli så att man använder, alltså information är väldigt, väldigt värdefullt, och du vet inte minst sådana som du och jag som har jobbat med det här i många år, att man sitter inne med en massa information om människor, inte minst i vår bransch, som vi aldrig någonsin skulle kunna publicera för att det är obekräftade rykten och sånt där som kommer till redaktionen, och vi känner mycket folk och träffar mycket folk och man hör det ena och lägger det andra där till och så vidare, så att det viktiga då är att kunna avskärma den informationen från det som är relevant, i vårt fall för journalistik och i bankens fall för sin finansiella verksamhet. Det som finns i ditt och mitt bakhuvud är en sak, men det som möjligtvis finns i dataregister hos en underrättelseenhet hos en privat aktör, det är någonting helt annat där, för att den finns trots allt där. Och det kliar i fingrarna om någon ska göra en affär där man kanske då ifrån det här sammanhanget, i det här sammanhanget vill veta om denna affär som ska genomföras inkludera människor som kanske på ett eller annat sätt trots allt har någon liten information som snurrar runt kring sig och så vidare. Så att, ja, jag är sunt kritisk. Sen tycker jag att det är bra att man håller koll på att lagar och så efterföljs. Och det skulle naturligtvis varenda chefsjurist på de här bolagen som ägnar sig åt sånt här säga, att vi följer naturligtvis lagar och förordningar när det gäller integritet och datalagring och så vidare. Sen visar det sig ju att det inte riktigt alltid är så. Inte minst hos myndigheter för den delen också, men för all del.
För all del. Du, nu är det så här att nu lockar sol, vin och vatten här på den italienska rivieran, så att jag har inte tid att prata med dig längre nu, utan jag ska ge mig ut i den 30-gradiga hettan och försöka svalka av mig med ett bad i det vackra Medelhavet. Som vi sa från början, nästa vecka är vi tillbaka igen i studion, tror jag, och då ska vi både ljudkvaliteten och kanske ämneskvaliteten bli så bra som den bara kan bli under höst, vår och vinter. Så att vi hörs väl nästa vecka igen, Stefan, då ses vi till och med face to face mellan fyra ögon i studion.
Absolut, hoppa nu i vattnet i det här sköna Medelhavet medan vi andra ser den svenska hösten slå sitt grepp om vår sista sommar, sol.
Det var vackert sagt, poetiskt. Hörrni, ta hand om er. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej!